Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vilket jag då liksom insåg när jag började fördjupa mig i Linné och jag var 35 och precis hade fått barn och så här, att det där var ju någonting som var en del av mig på det, som jag tyckte om, och bara en sån grej som att jag så här, plötsligt insåg att jag älskar ju Broder Daniel, jag tycker det här är fantastiskt. Liksom. Medan jag då liksom på 90-talet, man bodde i Lund och liksom där, musikpolisen där, liksom, vad man skulle gilla och inte gilla. Och Brainpool kunde ju liksom aldrig bli kungar i sin hemstad riktigt, för att det var ju liksom inte tillräckligt så här bra. Och så.
Värvet. Värvet. Värvet.
För 20 år sedan slog han igenom med humorgruppen Varanteatern, en sketchbaserad humorgrupp som gjorde en ganska smal komediserie på SVT som snabbt rönte kultstatus. Ja, David Wiberg började sin komikerkarriär redan på gymnasiet i Lund, men efter succén med Varanteatern utbildade han sig till arkitekt och idag kan han titulera sig skådespelare, komiker, författare, illustratör och arkitekt då. För 3 år sedan kom boken Dagboksanteckningar från ett källarhål, en berättelse om 16-åriga Linneas universum som faktiskt föddes i Varanteatern. Trots att det är en tonårstjej boken handlar om så är allt baserat på Davids egna tankar och känslor. Och förra året kom en fristående uppföljare med titeln Vi ses i mörkret. Om den här karaktären, Linnea, pratade vi en del i det här avsnittet. Men också om de 2 filmerna, 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann och 101-åringen som smet från notan och försvann, som han nyligen medverkade i. Vi pratade om tv-serien Boy Machine som gick på TV4 2015 och hans olika teaterprojekt. Här kommer avsnitt 265. Det presenteras av Acast, produceras av David Mer. Här är David Wiberg. Nu rullar vi. Varsågoda. Du, hur mår du?
Jo, jag mår bra. Jag har tänkt på det här datumet ganska mycket. Därför att när den här hösten började så hade jag några olika så här saker som jag skulle göra som jag kände en viss ångest inför. Och den sista utav de grejerna var att jag för några dagar sedan spelade en föreställning som heter Röd kanin, vit kanin. Känner du till den?
Nej.
Nej.
Har jag brustit i min research?
Nej, absolut inte. Men det är en iransk dramatiker som har skrivit en pjäs när han satt fast i Iran och inte hade något pass, kunde resa ut. Och då var det liksom hans sätt att nå ut till omvärlden. Så den här pjäsen översatts till 25 olika språk, tror jag. Och konceptet är att en skådespelare får ett manus i princip i samma ögonblick som personen går på scenen och spelar sedan en timmes föreställning.
Mm, wow.
Och det, då blev jag sådär väldigt Riksteatern nere hos Mannorra som undrar om jag var intresserad, och så blev man sådär smickrad och ja, Johan Ulveson har gjort det, ja okej okay. Så tackar man ja. Och sen så ångrar man sig djupt under lång lång tid. Men nu i efterhand känns det väldigt bra.
Och den här kaninföreställningen spelade du?
I Lund.
Okay.
Så de har liksom ett koncept att de låter skådespelarna spela i sin hemstad helt enkelt. Det är ju smart.
Och du hade, och då hade du såklart inte sett den och inte, du hade ingen aning om.
Nej, precis. Man får ju liksom skriva på ett kontrakt där man inte, där man lovar att inte berätta någonting om innehållet och så vidare.
Även som publik?
Ja. Nej, jag vet inte om de skriver på kontrakt, men jag tror de uppmanas eller något sånt där.
Okej. Okay.
Men det var en väldigt speciell upplevelse.
Och hur var texten då?
Jo, men den var väldigt bra, tyckte jag. Och sen, jag är ju liksom inte en skådespelare i det avseendet att jag tycker det är härligt att improvisera. Eller jo, det gör jag i och för sig. Men alltså, om man är i karaktär och improviserar tycker jag är roligt. Men just att så här gå in och man ska vara sig själv och det kanske ska bli så där lite festligt och tokigt, och det var liksom min stora skräck.
Det var mycket som vilade på dina axlar, kände du?
Ja, alltså det jag kände var nog just där liksom att jag skulle inte ha några problem med att säga att nej, det här gör jag bara inte och gå därifrån. Samtidigt visste jag att det skulle liksom inte vara okej mot arrangörer och så vidare.
Mm.
Men jag hade liksom inte haft några problem med det rent personligt. Jag hade kunnat stå till svars för det helt enkelt.
Men vänta, alltså du tänkte ändå, när hade du behövt göra det, tänker du?
Ja, men om det skulle vara så att man läser texten att nu ska du liksom, nu ska du låtsas att du är en hund som pratar roligt i 20 minuter och du ska plocka upp massa människor från publiken. Då hade jag sagt, det här gör jag bara inte.
Mm.
Och gått därifrån.
Okay.
Och det är väl liksom, ja, jag vet inte. Jo, men det är väl just för att jag är inne i så många olika branscher på något vis. Att jag är bortskämd i det avseendet kan man säga. Att jag har möjlighet att välja det jag gör. Liksom. Mm. Då kanske man skulle bränna sina skepp om man gjorde något sånt. Men då kunde man göra något annat istället.
Mm. Och då låter det som att den här, förlåt, röd kanin, vit kanin. Mm. Den kan man liksom bara spela en gång.
Ja, precis.
Det blir en jävla omsättning på skådisar.
Mm. Jag har inte örnkoll så här, men jag vet att... Ja, den spelas till våren också, vet jag. Och den har spelats nu under hösten av olika skådespelare. Olle Sarri och Emma Peters och Maria Kulla, alla möjliga olika.
Superspännande. Men då står du då med manus i hand såklart.
Mm.
Ja. Ja, vad tyckte publiken?
Ja, men jag tror att de uppskattar det då. Det var mycket folk och liksom bra närvaro och stämning och så vidare.
Mm. Och det var det sista av dina obehagliga datum, eller liksom dina laddade datum den här hösten?
Ja.
Vad hade du mer för laddade datum?
Ja, ett laddat datum var att jag skulle, det låter ju fånigt, men jag skulle så här prata om en av mina böcker på en gymnasieskola i Södertälje. Och jag gör inte det så det är jättemycket. Och det tycker jag alltid är lite läskigt, för att man vet inte. Alltså man vet ju, minns ju själv hur det var i den åldern liksom. När det kom någon som skulle vara sådär, vara vuxen och berätta om någonting intressant, och så tycker man inte att det är intressant. Och sen så, det är väl, jag är ju en väldigt självmedveten person, vilket har sina för- och nackdelar. Fördelarna rent professionellt är ju att jag liksom hela tiden så här försöker betrakta mig själv och situationen utifrån. Det kan ju liksom vara ett väldigt användbart verktyg när man skriver eller improviserar och så vidare. Men när man då ska prata inför liksom tonåringar, då vill jag ju på något vis liksom, i det jag berättar också kommentera att jag tror mig veta hur ni tänker, och jag vill verkligen att ni ska veta att jag tror att jag kanske gör det, men det gör jag ju inte. Och det vill jag också gärna, man kan liksom så här snurra in i saker och ting liksom. Så det gäller, när jag gör någon sån grej gäller det verkligen att så här, ja, men försöka tänka så att, ja, men det är skitsamma om de gillar mig eller inte, skitsamma om de tycker det är intressant eller inte. Det viktiga är på något vis att jag gör det så bra som möjligt, och sen kanske det är en av 30 som om 5 år kommer på att fan, det där var ju rätt bra, det har jag användning av nu liksom.
Mm. Och hur gick det då?
Jo, men det gick bra.
Ja.
Det var några som somnade, men det är det ju alltid. Liksom. Det är ju när man föreläser på universitet så också.
Jaha, det har jag aldrig gjort. Men det händer att du gör det också?
Jag föreläste på Alnarps landskapsarkitektutbildning tidigare i höstas också, om visionsbilder. Men då var det nog ingen som somnade.
Okej, det var två jobbiga datum.
Mm.
Var det alla? Var det färdigt här?
Ja, de tidigare var väl inte så. Det var nog mest den här liksom som hägrade.
Men du, vad, alltså den här självmedvetenheten, kan vi prata lite om den?
Det går bra.
Mm. Vad betyder det?
Nej, men jag, alltså i perioder kan jag nog vara så självmedveten att jag funderar på liksom när jag ber att få kaffet, om jag ska hälla upp det eller om du ska hälla upp det, och när jag ska dricka det, och blir det fel om man dricker det nu precis när du ställer en fråga och så vidare. Och sen kan det väl också vara, ja, men om man ska på någon offentlig tillställning, att man kan tänka på liksom, och det är liksom både jobbigt och lite roligt tycker jag, just det där att okej, men om jag har på mig keps på bokmässan, vad betyder det liksom? Och å ena sidan kan jag känna så här att, ja, men sluta nu din jävla idiot. Och å andra sidan kan jag tänka att, ja, men det där är rätt roligt. Att, ja, men liksom så att tänka igenom vem man är i olika situationer. Jag började faktiskt tycka att det var lite roligare och inte bara negativt en gång när jag hade varit på Sydsvenskan i Malmö och skulle åka därifrån med en taxi. Och så kom det en taxi som jag trodde var min som var på väg in i. Men då var det istället Per T. Olsson, den dåvarande chefredaktören, som satt där. Med en cigarr i munnen. Och liksom stor rock och liksom så här portfölj och så här en herre liksom. Som bökade sig ut så jag fick backa liksom och insåg att det var inte min. Och först tänkte jag liksom, fan vad töntigt liksom. Cigarr liksom. Och sen och andra sen kan jag tänka sig, ja, fast i och för sig har man då liksom gjort den karriären och kämpat som en galning och blivit chefredaktör. Ja, men det är klart man vill leka rollen av en chefredaktör.
Mm.
Och så kan jag också tänka så här, när man vandrar Katarina Barngata fram en, på sin lunch liksom, att, och ser sig själv i reflektion av sig själv någonstans att åh jäklar, liksom, vad förutsägbart liksom, när jag ser på hur jag ser ut, hur jag är klädd, att jag har mina träningskläder i en grandpa tygpåse och så vidare. Och sen, ja men det här är min, det här är min lek på något vis liksom.
Mm.
Och att det kanske också är att det kan vara så här roligt och inspirerande för någon annan som ser mig att ja, återigen liksom just där, fan vad förutsägbart.
Mm.
Att det är något liksom, att det är något positivt i det också tycker jag.
Och det här kan ju du då givetvis dra nytta av som skådespelare tänker jag, eller?
Ja, absolut. Det har ju liksom blivit mer och mer ett grepp egentligen liksom, eller en arbetsmetod från för mig både när jag skriver och när jag improviserar att ja, men liksom baka in min egen person i det hela. Utan att det för den skulle ska behöva bli liksom värsta bekännelsen. Så kan man ändå liksom att vara öppen med sin egen bevekelsegrund på något vis. Liksom. Att varför gör jag det här egentligen? Varför vill jag jobba med den här våldsamma karaktären som är aggressiv och slår i väggar och skriker? Liksom. Ja, men det kanske är för att jag är intresserad av att visa att sån här kan jag också vara. Jag är inte bara en, jag har inte bara en osäker 16-årig tjej inom mig.
Mm.
Så ni vet liksom, att det blir lite, ja, men någon slags så här uråldrig, pinsam tuppfäktningsaffär av det hela.
Mm.
Men att liksom förneka det är ju dels tråkigt och liksom inte så konstruktivt heller om man vill berätta någonting.
Om vi börjar på Katarina Barngata, går det där i skov eller kan du ha en period när du så här, jag skiter väl i vad folk tänker om mig? Eller?
Ja, det är ju inte så konstant. Nej, det är ju inte. Absolut inte. Nej, inte så att jag lider av det. Liksom.
Men sen, och sen tänker jag så här att om du nu har gjort mycket Linnea så att säga, den osäkra 16-åriga tjejen, då skulle jag i alla fall jag kanske, om jag fick vara skådespelare, tänka att ja, men fan vad härligt att få dra iväg åt ett helt annat håll.
Ja, så är det ju absolut. Och det är ju liksom en anledning till varför man så letar efter nya karaktärer. Men det som jag just nämnde var ju också en anledning som jag nog knappt har liksom berättat för någon, men som jag liksom efterhand liksom erkände för mig själv. Och då tänker jag att det kan vara något att man kan hitta någonting intressant i det liksom, att berätta det liksom. Men vad beror det på? Varför känner jag så fast jag egentligen inte vill, och vad säger min moral och så vidare.
Mm. Din bevekelsegrund, spelar den roll för karaktären?
Ja, men det spelar ju roll för vad man liksom börjar hitta på för idéer. Så att,
just
att, om ja. Man tänker, ja, men jag vill visa att jag också är en sån här, en farlig typ. Då börjar man jobba liksom med en text om karaktär som är en farlig typ.
Mm.
Det låter ju väldigt banalt. Men, och det tycker jag är någonting, det pratas inte så mycket om det. Och just här om man är liksom inom scenkonsten, när man är liksom beroende av bidrag, om man ska skriva ansökningar och så vidare. Skulle man skriva något sånt, skulle man inte få ett öre ju.
Mm.
Likväl kan det ju bli någonting bra utav det, och då med risk för att vara högfärdig peka på det som jag har lyckats åstadkomma, till exempel då med det gulliga pojkslemmot. Jag vet inte, antingen är det bara jag, höll på att säga, eller så pratas det inte så mycket om det, helt enkelt. Just det där att ja, men det vore härligt att bara göra det här på något vis, liksom, för min egen skull. Och sen så ur det så kan det växa någonting annat som liksom är mer allmängiltigt. Mm.
Men för du är ju verkligen en, du verkar ha en ganska utmejslad metod också kring hur du skriver. Alltså när du skriver så har du en lokal du går till och liksom, alltså vad tänker du på mest just nu? Alltså vad jobbar du med?
Just nu så skriver jag ett manus för en föreställning på Unga Dramaten som jag själv ska vara med och spela i tillsammans med Sanna Sundqvist och Erik Stern ifrån Unga Dramaten. Så det är det som är i huvudet just nu. Men det är ganska nyligen som jag börjat skriva på det. Så att det är liksom en massa olika tankar och texter liksom som kommer från helt olika håll. För det är ofta så som jag försöker jobba, liksom, att man börjar liksom bara med någonting och sen så börjar man med någonting annat på något annat håll och sen så bakar man sakta ihop det och försöker liksom få en struktur på det hela, liksom, och hitta vad det är man vill berätta om egentligen. Och till exempel när jag skrev min första bok, då, dagboksanteckningar från ett källarhål, som jag först då var en monolog som jag gjorde för 6 år sedan och sånt där. Och sen när jag då började bearbeta för att göra till en bok och hade hållit på liksom i 1,5 år eller sånt där. Och så plötsligt kom jag på så där någon dag att då är jag nästan färdig liksom, och så att fan, det här är ju en bok om vänskap. Så jag kom hem och var jätteglad och sa det till min fru liksom. Varpå hon sa att men har du inte fattat det än? Och så brukar det fungera i mina projekt. Så att jag brukar tänka så här att jag är både väldigt korkad och kan vara väldigt smart. Och att liksom det spannet är däremellan. Liksom. Mm. Eller rätt sagt att det kan vara användbart att ha de två olika lägena på något vis. Mm. För hade jag varit för smart, hade jag nog liksom räknat ut det från början och det hade blivit en annan typ av text. Liksom. Mm.
Men och vad gör den dumma delen av dig för jobb då?
Ja, men om man tar den boken till exempel, det gjorde ju att jag, när jag skrev de här texterna så försökte jag verkligen gå in i karaktären Linnea och skriva varje text utifrån henne i just den situationen. Jag hade liksom inte med mig en agenda om att det här ska handla om vänskap mellan två unga kvinnor. Mm. Utan det var liksom, jag är Linnea, jag är i en stressad situation. Jag vet inte riktigt vad jag vill uttrycka, men jag vill uttrycka någonting. Jag sitter vid mitt skrivbord, det har varit en pissig dag i skolan. Det tänker jag är det som är bra. Att liksom inte, att jag behöver liksom inte medvetet ställa om från den mer analytiska angreppssättet och det mer uttrycksfulla, utan jag är under väldigt, väldigt lång del av processen i det mer uttrycksfulla, där jag liksom går till mig själv, liksom mina egna känslor, kan man säga.
Om vi tar det som exempel, alltså hur ser det ut när du jobbar, alltså rent fysiskt, sitter du ner och skriver på en dator under lång tid, eller liksom eftersom Linnea så mycket är en karaktär, är du uppe och jobbar med henne också på något sätt?
När jag har gjort föreställningar så har det ju varit mycket att vara uppe och jobba. Speciellt liksom de allra första föreställningarna. Det var en som hette Svart tulpan som jag gjorde för 10 år sedan, som liksom var första gången jag jobbade med bara Linnea. Då var det ju mycket liksom att improvisera och repa. Och sen sådana här dagboksanteckningar, den kom ju till när jag hade små barn. Så det var väldigt mycket så här pragmatiken i mig som kom på att fan, jag vill göra någonting. Men jag kommer inte mäkta med just här liksom en timmes monolog med en text som jag ska kunna. Så då började jag tänka, ja, men då kanske jag kan skriva en dagbok. Jag hade gjort det när Linnea var någon slags konferenser på en Amnesty-gala också. Och då blev det mer att jag började skriva. Alltså just så här, sitta ner och skriva. Så det, liksom, den metoden hade jag väl lite grann med mig in i det första bokprojektet. Mm. Sen när jag gjorde Det gulliga porkslemmot tillsammans med Paula Stenström Öhman, då så började jag ju skriva, då var jag liksom inne i det här att sitta ner och skriva, vilket jag ju sen då insåg när vi väl började repetera att det var ju inte den bästa vägen att gå, för då var det lite grann att börja om igen på något vis.
Det var för skrivet?
Eller? Ja, precis. Och vissa texter hade väl liksom gjort den här ansträngningen att faktiskt liksom prata dem för mig själv och sen skriva ner det jag sa, men vissa var mer skrivna och det blev liksom inte bra, så det var ju liksom att jobba om och jobba om. Mm. Väldigt mycket.
Men jag tycker det här låter så jävla spännande, alltså det faktum att du, det låter som att du drar igång flera olika grejer och sen ska liksom redaktera ihop det själv.
Mm.
Är det din metod?
Det kan man säga, men alltså med böckerna har jag haft jobbat väldigt tätt med både förläggare och redaktör, och med Det gulliga porkslemmot så var då Paula dramaturg, så vi jobbade ju väldigt, väldigt tätt med texten och hon var ju med och redigerade den, och utan henne hade det bara blivit en enda smet. Mm. Liksom.
Men för nu har du liksom en beställning på en pjäs som ska vara klar snart.
Ja, det kan man säga.
Och då låter det ju som att du har något slags deadline. Mm. Och om man då går till jobbet och inte riktigt vet vilken liksom hög man ska jobba på idag.
Ja,
eller fast, hur ser det ut för
dig? Ja, men just nu så är det så att jag nästan bara har pjäsen att tänka på under en ganska lång sammanhängande period. Så det är det. Och sen så gör jag en liten roll i Enkelstöten. Som en ny version av Enkelstöten som FLX producerar.
Okej, okay. Jag känner inte till den gamla Enkelstöten.
Nej, det var ju en så här, kriminalkomedi med Björn Gustafsson bland annat.
Okay.
Som handlar om två så här, vanliga personer. Han är väl studierektor, vill jag minnas. Och sen så gör de en bankkupp. Den gjordes i början på 80-talet.
Okej. Okay.
Och nu görs den då med två kvinnor, så det är Lotta Taylor och Sissla Kyle som spelar huvudrollen.
All right. Och där är du med på ett tag?
Där är jag med som en figur.
Det är vad du har att jobba med i vinter?
Ja, i princip så är det så under ett par månader framåt här.
Mm. För att gå bara till liksom metoden kring att skriva pjäs då, alltså hur såg beställningen ut?
Det var helt enkelt som så att jag förde ett samtal med Ada Berger som är ny konstnärlig ledare på Unga Teatern. Och sen så hade jag några olika förslag på vad det skulle kunna handla om. Och vi har jobbat lite grann tidigare tillsammans och har varit på väg att göra andra projekt tidigare. Så att hon visste ju ungefär liksom vad jag var intresserad av. Och framförallt hur det skulle se ut, tror jag. Så att jag hoppas och tror liksom att hon har förtroende för mig, vad som kommer ut av det helt enkelt.
Okej, men hon vet inte.
Jo, på ett ungefär. Men det är ju inget så här, det är inget så här superkonkret. Utan det som, alltså en sak som jag är intresserad av, som ju kan låta pretentiös, men det är väl just där liksom att någonstans liksom försöka lyfta humorns status, liksom att humorn också får utrymme på institutionsscener. Sen är det ju inte så att det bara kommer att vara en massa sketcher liksom, och det är mycket möjligt att det kanske slutar med att skådespelarna säger, men vad fan, det här skulle vara kul liksom, det här blir ju något helt annat. Det får man ju lite grann se på det vis, men jag är väl, eller en sak som liksom fick mig att börja tänka på en ny typ av föreställning. Det var förra hösten faktiskt, när jag väldigt sent och började titta på Parks and Recreation. Har du kollat på den? Jag
älskar skiten och sett varenda frame.
Ja. Och det är ju liksom i många avseenden helt fantastiskt, tycker jag. Men ibland så är det ju inte jättekul liksom. Och sen ibland så är det fantastiskt kul. Och just det här att när man helt plötsligt så här skrattar så man gråter, så då inser jag på något vis just det här, liksom, det otroliga värdet utav det. Om man jämför så här liksom med till exempel Extra, som ju är en helt fantastisk serie, som man kan känna, jag kanske skulle känna mer så här att jag önskar att jag hade gjort Extras mer än Parks and Recreation. Och sen samtidigt kan jag känna liksom att fastän det är ju ett mycket, mycket större värde om man lyckas få någon att skratta så man gråter. För liksom den lilla känslan, eller inte den lilla känslan, men den lilla, lilla stunden, den korta stunden som man är där, är ju helt obetalbar verkligen.
Mm.
För då, liksom, i den stunden kan man ju på något vis så här glömma bort att livet är ändligt på något vis. Och det är det dit man vill hela tiden.
Mm. Har du problem med det, att du tänker för mycket på att det är ändligt?
Ja, det gör jag nog. Men jag har nog liksom ändå hittat ett någorlunda bra förhållningssätt. Och det är väl att, eller det som jag har kommit fram till just nu, där jag är i livet, det är att än så länge så här förtränga att det är så. Mm. Samtidigt som man är medveten om det. Eller lite så här när det poppar upp, ja, visst, så är det liksom, ja, men tänk inte på det nu.
Mm. Jag vet inte om det är för att den inte riktigt har... Jo, men det är inte riktigt sant heller. Den har drabbat mig på nära håll, döden. Men jag skulle säga att den inte har gjort det. Men jag funderar på om jag kanske just är lite för dum för att förstå döden.
Mm. Det är avundsvärt, tycker jag.
Ja, tack.
Ja. Och jag kan tänka också att det är... För det är ju ganska många som jag har pratat med som upplever på det viset. Och då kan jag tänka att ja, men det är väl, det måste ju finnas en poäng med det, att människor ganska ofta är konstruerade på det viset. Och det, så kan jag nog också på ett vis tänka.
Mm.
Alltså just det här att, ja, men lite grann, som hänger ihop lite grann med empati också, kan jag tänka, att människor tror att de är bra på att leva sig in i saker och ting och förstå andra människor, förstå andra situationer. Men i själva verket är människor inte så bra på det, tänker jag.
Mm.
Alltså, ja, men om man pratar om flyktingar, hur fruktansvärt det måste vara att lämna sitt hemland och förlora nära anhöriga och så vidare. Och det är också något som jag tänkt på en hel del, just det här att acceptera att man inte förstår. Och när man gör det, då får man egentligen ännu större respekt för någon annans, eller kanske inte respekt, men man förstår att lidandet som någon annan person utsätts för är ännu mycket större än vad man tror sig kunna föreställa, om du är med på vad jag menar.
Mm, jag tror det.
Det kan vi också tänka på när, alltså när man kommer till, ja, men liksom till jämställdhet, inte bara jämställdhet, men också liksom ja, men kvinnor och andra. Ja, men om man tar liksom hela den här situationen liksom med folk som kallas för hora och våldtäkter och det ena och andra. Och inte bara vad det innebär för de som verkligen är utsatts för det, utan även de som vet om att det skulle kunna hända. Mm. Och då tänker man liksom, det måste ju vara fruktansvärt att leva utifrån de premisserna på något vis. Och sen så plötsligt inser att, ja just det, jag kan ju inte ens föreställa mig hur det verkligen känns. Och det gör liksom att man förstår att det är ännu värre på något vis. Och att det gäller att, ja, men lyssna på personer som säger att så här är det för mig. Mm. Och att man då tänker att, ja, jag förstår inte det där. Men att det faktum att man inte förstår gör att man måste lyssna ännu mer. Liksom.
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om det här också, med att du har gjort så mycket olika saker med, liksom, ja, men med alla dina utbildningar och sådär. Men om vi bara håller oss lite vid skådespeleriet så här. Alltså, när du tittar tillbaka på det du har gjort. Snart har du varit liksom känd i 20 år.
Ja, fast Känd vet jag inte riktigt.
Nej, men du har ändå synts i tv i 20 år.
Ja, alltså, ja, det var väl mer så liksom att man var så här små känd med liksom Varanteatern och Varan TV.
Mm. Skitkänd i Lund.
Skitkänd i Lund. Men sen när vi la av liksom i början av 00-talet, efter det var jag ju liksom inte så känd, utan då hade jag ju liksom gått ut arkitektutbildningen och jobbade nästan utslutande med illustrationer som hade med arkitektur att göra. Och sen så liksom gjorde jag då mina egna teaterprojekt som handlade om just Linnea. Och sen så var det väl egentligen liksom ungefär samtidigt som jag blev så här erbjuden att skriva en bok utifrån den här föreställningen, så blev jag ju då också uppringd för att provfilma för 100-åringen. Och då hade jag ju aldrig varit på en provfilmning hela mitt liv. Jag hade liksom inga sådana planer egentligen. Så att det var väl liksom därigenom som jag började bli lite mera känd liksom. Och sen så efterhand har det liksom rullat på helt enkelt.
Mm.
Men det var ju liksom, ja. Mm. Så att jag vet inte om jag känner att jag har varit känd.
Nej,
men 20 år.
Egentligen var det inte kändeskapet jag skulle komma till, utan det var mer om man kan liksom i ditt arbete som skådespelare, kan du tycka själv att du ser en linje i det du har gjort?
Ja, både ja och nej. Men man kan väl säga som så här att liksom hela min tid i Varanteatern, det var ju på något vis som min skola. Jag har ju aldrig gått någon scenskola och så vidare, och vi började egentligen för att vi hatade teater så mycket, att man såg så här frigrupper som kom till skolan som skulle tyda drömmar och som sög, och så tyckte man liksom att fan vad kul att skämta om det, och sen så började man göra det, vilket då blev Teater X, som var så här en grupp karaktärer vi gjorde i Varanteatern. Och länge så var vi ju liksom inte så öppna utåt liksom. Det var mycket som vi rackade ner på liksom, och tyckte var kast och skämta bakom ryggen på folk som man tyckte var pretentiösa och så vidare.
Som man gör när man är ung?
Ja, inte nödvändigtvis. Okay. Det är ju massa unga människor som inte gör det liksom, som är mycket mer öppna i sinnet och så vidare.
Okay.
Ja. Men ja. Mm. Jo,
men som man kanske gör.
Man kanske gör det.
Ja. Vissa gör det bevisligen.
Ja, precis. Och jag menar, för 15 år sedan, apropå den här röd kanin, vit kanin, det skulle man ju bara säga, fy fan, kommer jag aldrig göra, vilken skit och så vidare. Och sen så var det väl liksom, så då hade jag en syn på skådespeleri som väl mer handlar om att jag kände ju inte mig som en skådespelare liksom, och vi betraktade ju inte oss själva som skådespelare, utan vi var ju komiker, och jag minns i början när vi körde så fick man höra så att det var någon i någon frigrupp i Malmö som hade sagt, nej men vadå, de bara gör det liksom, och vi tyckte att det var rätt coolt och härligt liksom, att vi skådespelar inte, utan vi bara kan få folk att skratta ändå liksom.
Mm.
Och sen var det väl egentligen ständigt återkommande Linnea som då dök upp i slutet av Varanteatern eran som gjorde att jag liksom hittade någonting som handlade mer om skådespeleri helt enkelt. Alltså liksom mer gå på djupet i en karaktär. För det hade jag ju inte gjort innan med de saker som vi hade gjort.
Mm.
Och så att det gjorde, utan att jag var medveten om det då, det gjorde liksom att mitt skådespeleri liksom tog en ny vändning på något vis. Och i samband med det så träffade jag också min nuvarande fru som gick på DI, som det hette då, alltså, som nu heter STDH. Och då fick jag liksom en inblick i liksom teatervärlden och scenkonsten. Så man började gå på teater och tyckte liksom att, ja, ganska mycket som man kanske inte gillade, men också grejer som man tyckte om liksom, som var intressanta och inspirerande.
Allting var inte kast, så att säga.
Nej, precis. Det gjorde också att jag liksom samarbetade med folk på DI, som är musik och scenografi och så vidare, och regi.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
För att fråga liksom, på de 11 åren då som har gått sedan dess, är det jag eller är det etablissemangsteatern som har blivit mer tillgänglig? För jag tycker mer så här, om jag någon gång fick i 30-årspresent att gå på Dramaten med min pappa, så tyckte jag liksom då 2004 när jag fyllde 30 då, att det var väldigt mycket så liksom att man pratade som på den gamla tiden. Men nu tycker jag liksom att nu är det ju väldigt naturalistiskt skådespel, alltså när jag går, oavsett om jag går på teatern eller på Dramaten eller.
Jo, men det har nog hänt mycket.
Har det?
Jag tror det. Sen ser man väl fortfarande det där skådespelaraktiga.
Men jag funderar också på, det kanske är jag som bara har vant mig vid liksom teaterns. För det är ju någonstans kanske en regel, eller liksom, det är så här det funkar. Och det får du köpa om du nu ska gå på teater.
Jo, men till stor del kan det handla liksom om vana också. Alltså precis som opera, som jag inte är insatt i alls, eller så väl värst förtjust. Så kan jag ändå förstå så här att men om man liksom går mycket på det liksom och lär sig vad det handlar om, då kan man nog uppskatta det på ett helt annat sätt också. Precis som med arkitektur, liksom, att man går utbildningen och då plötsligt så gillar man gamla arkitektskolan i Stockholm som alla stockholmare tyckte var det fulaste som fanns. Och så vidare, liksom. Men sen också, alltså jag ska säga så här, vad gäller teater och scenkonst, jag har liksom en fot där, men jag är liksom inte så inne i det heller. Precis som att jag har en fot i humorsvängen, men jag är liksom inte så in i det heller. Liksom, man börjar liksom lära känna fler och fler liksom, och samarbeta med fler och fler. Men det är ju ändå så att jag i ganska många olika sammanhang känner mig lite så här som att jag är på besök på något vis. Likadant i arkitektsvängen och likadant i liksom bokbranschen. För det som sen hände med Linnea, det var ju liksom att jag gick mer till mig själv, liksom mina egna känslor, min egen självkänsla liksom, som kan svaja fram och tillbaka, som liksom blev på något vis kärnan i Linnea-karaktären. Och där hon blev någon slags här alter ego på något vis, där våra respektive tankar och känslor så här blandades upp på något härligt sätt. Och då insåg jag också någonstans liksom, när jag tittade tillbaka på när jag var liksom, i de tidiga tonåren, att det lite av det fanns där och då. Kanske egentligen inte så mycket den svaga självkänslan. Jag tror aldrig varit haft så gott självförtroende och självkänslan som när jag var 15. Jag så här, lyssnade på Kajsa Malena och man skrev dikter och liksom var lite grann det där.
Vad var Kajsa Malena?
Kajsa Malena var Kajsa Grytt och Malena, jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn, men från Tant Strul, som gjorde väldigt så här smäktande musik som många tyckte var ganska patetisk, tror jag.
Pretentiös, va?
Pretentiös är också ett bra ord.
Det var ett frågetecken. Jag la ingen värdering.
Jo, nej, men det tyckte nog många. Men jag tyckte väldigt mycket om det.
Sen tycker inte jag alltid att pretentiös måste vara dåligt.
Men. Nej, det är det ju inte. Men hur som helst så var det väl så att sen när jag, alltså bara blev några år äldre, så 16-17, och man, då blev man lite mer så här en snubbe på något vis, inte supersnubbe liksom, men skulle ändå liksom så här, ironin börja göra sitt inträde liksom i ens liv och i samhället. Om man skulle förhålla sig lite mer så här sval till saker och ting, och sen började liksom hela Varanteatern, och det handlar mycket om att skämta om andra personer, företeelser, och racka ner på saker och ting. Och jag släppte mycket av det liksom, det fanns väl med så här lite grann i bakgrunden. Men jag hade liksom aldrig någon tanke på att så här verkligen ge utlopp för det i det som jag själv producerade på något vis. Vilket jag då liksom insåg när jag började fördjupa mig i Linné och jag var 35 och precis hade fått barn och så här. Att det där var ju någonting som jag, som var en del av mig på det, som jag tyckte om. Och bara en sån grej som att jag så här plötsligt insåg att jag älskar ju Broder Daniel, jag tycker det här är fantastiskt. Liksom. Medan jag då liksom på 90-talet, man bodde i Lund och liksom där, musikpolisen där, liksom, vad man skulle gilla och inte gilla, och Brainpool kunde ju liksom aldrig bli kungar i sin hemstad riktigt, för att det var ju liksom inte tillräckligt så här bra och så.
Mm. Var det någonting som var tillräckligt bra?
I Lund?
Ja.
Ja, det var det väl, det berodde väl också liksom på vilka sammanhang man hängde i och hur man var som person.
Agurk players,
absolut. Jo, men det fanns väl olika saker som var bra där då. Men som jag vill återkomma till just det här, liksom att jag, som väl många kan vara i den åldern i och för sig, liksom, så här kunde vara feg i många avseenden. Att man liksom inte vågade erkänna vad man gillar och inte gillar. Att jag plötsligt insåg att men det är ju helt galet att man ska gå och tänka på det viset.
Mm.
Det är ju fascinerande att det här handlar om linjen i mitt skådespelare.
Vi kommer tillbaka till den säkert.
Men då, det som jag tror att jag vill komma till var att jag ändå insåg att om jag vågar liksom öppna, liksom vara ärlig mot mig själv och liksom tycka om det jag tycker om, liksom när Farväl Falkenberg kom, så tyckte jag det var en fantastisk film. Och när jag liksom fick höra att min syrra, som liksom hade lärt mig att gilla Kajsa Malena, tyckte att det var sånt jävla skit liksom, så blev helt knäckt liksom. Va? Hur kan du tycka det? Liksom, vi är ju bundsförvanter i det här.
Hon tyckte inte om Farväl Falkenberg?
Nej, precis. Okay.
Mm.
Och det gjorde ju på något vis liksom att jag vågade gå en lite mer, ja, men en annan väg i mitt skådespeleri och liksom faktiskt se mig själv lite mer som en skådespelare just, utan att för den skull liksom förlora det som jag hade med mig från Varanteatern, av att liksom mer jobba som en komiker. Så att den blandningen, kan man väl säga, blev ju på något vis den nya linjen. Och sen när jag då så småningom plötsligt fick den här rollen i 100-åringen, då hade jag liksom också jobbat under ganska lång tid med att ligga nära mig själv, liksom, även om det var mycket genom Linnea. Och när den här rollen som ju i 100-åringen som passade mig väldigt bra, då förstod jag också att men det är det handlar väldigt mycket liksom. Att få någonting att låta bra och kännas trovärdigt handlar ju om att gå till sig själv på något vis liksom. Mm. Och tänka sig själv in i olika situationer. Sen, för att inte vara en och samma karaktär i varenda film, då måste man ju liksom lyckas utveckla den metoden på något vis. Och kunna vara helt andra karaktärer, men ändå liksom hitta sig själv i det. Så det är väl någon slags linje, kan jag känna då. Och nu, liksom, efter ytterligare några år, kan jag känna att jag liksom vågar gå tillbaka ännu mer till det man gjorde med Varanteatern, liksom, och hitta karaktärer som kan vara, ja, men liksom utåt sett åtminstone skiljer sig ganska mycket från min egen person. Mm. Men där man då liksom ändå letar rätt på det här skrymslet i sig själv. På något sätt.
Jag tänkte när jag såg 100-åringen, jag snabbspolade mig igenom den igår för att hitta dina scener. Så. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så himla mycket att David Wiberg, han spelar liksom Felix Herngren i filmen. Mm. Men så, nu när jag har träffat dig så inser jag att du spelar ju kanske egentligen mer David Wiberg än men det, ni har ju någonting gemensamt, du och Felix, har ni inte det? Alltså det finns en...
Ja, men jag har tänkt på det lite grann, och det var ju det som flest personer hade googlat på i samband med mig. Det var ju huruvida vi var släkt. Mm. Och det hade jag inte tänkt på så mycket innan, men sen då gick det upp för mig på något vis att Felix utseendemässigt påminner lite grann om hur min pappa såg ut som ung. Och jag förstod väl också så här i efterhand så här kanske att han såg att det här fanns liksom en figur som man kunde använda sig av, som han som liknade ganska mycket liksom hans ton liksom, och hans figur liksom, uppenbarelse på något vis. Jag har aldrig tänkt på det så här när jag stod framför kameran, verkligen inte, utan då har jag nog... Eller då har jag ju verkligen så här försökt ligga så nära mig själv jag kan. Och sen så öppna upp för liksom hela den här liksom veligheten liksom och osäkerheten som man kanske annars lyckas hålla i schack. Men jag minns liksom precis när jag fick rollen att det var så komiskt just det här med någon som inte kan fatta beslut. Det kanske inte så mycket att jag är så här dålig på att fatta beslut, liksom, alltså de stora besluten, utan det kanske mer ju så här, om man frågar, men vill du ha någonting på kaféet? Och då börjar hjärnan snurra liksom, att ja, men ska jag, ja, jag kanske ska ha något, eller nej, det kanske inte ska ha. Och sen så blir det liksom ett svar som personen som man pratar med liksom överhuvudtaget inte förstår. Och att det fanns väldigt mycket liksom en kultur i min familj när jag var liten, liksom, med min mamma och mina syrror, liksom, att mamma kunde säga att ja, jag skulle kunna tänka mig något lite sådär chokladaktigt nu om någon stund. Sådär. Så att det har varit så här liksom flickvänner som är som inte har förstått vad hon har sagt. Liksom att man har fått översätta. Så det var ju väldigt, det var ju tacksamt på något vis med den rollen. Mm. Och så roligt.
Mm. Och också att ni har så gemensamt att ni så, alltså du är också, du har många strängar på din lyra som Benny också har.
Nej. Ja, jo, men precis.
Han har ju nästan det i alla fall.
Ja, jo, det skojade det om lite då och då.
Mm. Jag tittade också, det går ju nu också en ganska, eller är det en gammal grej som du har gjort, alltså det här Artists in Residence?
Ja, den är ganska gammal. Vi gjorde den för 5-6 år sedan, någonting sådär.
Okay. Mm. Men som man kan se nu på SVT Play? Typ.
Nu ligger den uppe på SVT Play, ja, precis. Ja.
Hur blev det projektet, tycker du?
Jo, men jag tycker om det. Jag kunde väl önska att det kunde vara lite längre avsnitt. Jag tycker, alltså när vi gjorde den, det var precis när SVT Plays liksom humorsatsning sjösattes. Och då fanns det ju tydliga krav på att de fick inte vara längre än 5 minuter eller vad det nu var. Liksom. Vilket jag redan då tyckte var konstigt. Liksom. Inte just för att det vi gjorde borde få ta längre tid, men att om någonting passar, att liksom ha ett lite annat tempo, så kommer det också bli bättre utav det, och då kommer fler att titta på det som tycker att det är bra, att det finns så himla många olika nischer på nätet, vad man tittar på, vad man gillar. Och det ser man ju liksom inte minst nu liksom med, alltså för det har ändå hänt ganska mycket på de 5-6 åren när man ser till hur man konsumerar serier och klipp och det ena och andra på nätet, att man väljer ju sin grej på något vis.
Mm.
Ja, nej, men jag gillar det. Mm. Jag kan gilla det.
Det kändes som det fanns någon så jävla otrolig liksom punkig frihet i det projektet liksom.
Ja, men så har det nog varit ganska mycket för min del, just tack vare att jag har sysslat med så många olika saker, att jag har liksom inte, jag menar, jag tjänar inte en spänn på den här serien, men det behövde inte jag göra heller, utan på den tiden så höll jag på mer just med illustrationerna och kunde tjäna mina pengar på det. Så att vi kunde ju vara ganska så kompromisslösa i vad vi ville göra, hur vi ville att tonen skulle se ut och hur vi spelade in och så vidare. Sen var det just längden som vi inte fick lov att bestämma kring. Mm. Det kanske finns mycket sånt som inte är så strömlinjeformat, jag vet inte. Idag finns det väldigt mycket som håller väldigt, väldigt hög kvalitet, liksom rent produktionstekniskt och innehållsmässigt och ofta utförande, men att det kanske lämnar en lite oberörd på något vis. Och det kan jag tänka på när jag tänker tillbaka på varann tv. Just det var ju mycket som sög liksom, och vi kanske tog i för mycket många gånger, men att det fanns också någon, liksom att det fanns ett egenvärde i just den här spretigheten och dåligheten ibland, liksom, att det mer var så här, tänk att någon har gjort det här, liksom, det är inte klokt på något vis. Liksom. Att vi hade liksom ingen som helst baktanke, liksom. Det var ju inte att man skulle få så många höga tittarsiffror som möjligt. Det var inte så här, det var ju liksom inga annonsörer på ens YouTube-kanal som man behövde tänka på. Det var liksom ingenting med att nej, men ett klipp får bara vara 3,5 minuter, utan det var ju liksom bara att vi bara körde på något vis. Liksom.
Mm.
Det kan jag ju hoppas och tänka att det ska komma mer av på något vis. Och någonstans kan man ju uppleva att, ja, men om man ser på hur utvecklingen av serier på nätet, liksom, då förstår ju plötsligt liksom de som har pengar och annonsörer och så vidare, liksom, att aha, det är det här som folk tycker om, det här är kvalitet. Då är det många som tittar på det och då kan man annonsera där och så vidare, eller hur det nu fungerar. Ja, men det kan jag hoppas och tro kommer att hända helt enkelt. Att just genom att låta kreatörer vara mer fria så skapar man också kvalitet.
Mm. Har du sådana projekt som du också skulle vilja sjösätta som är mer liksom, alltså, lite mer punk?
Ja, alltså så här, vi pitchade en andra säsong av Artists in Residence för SVT Play som de tyvärr då tackade nej till. Ja, men det, vilket skulle vara roligt, men jag har ju annat att göra.
Mm.
Men sen vet jag liksom, alltså just där punk produktioner. Alltså jag känner väl att jag orkar inte riktigt med att göra saker och ting så här när man inte har en spänn att jobba med. Liksom. Utan jag vill ändå liksom att det ska vara någorlunda uppstyrt. Sen kanske man kommer på så här att ah, okej, men vi lägger liksom 3 dagar istället för att åka på mini-weekend till Barcelona, så gör vi det här projektet. Liksom, och man samlar ihop och så vidare. Men jag har nog alltid varit väldigt pragmatisk egentligen, och alltid liksom sett till att ha ett tydligt mål liksom, och ett genomförbart, ja, men se till att det, någonting är genomförbart, att man vet hur man liksom så småningom ska få ut det, liksom. Annars har jag liksom inte riktigt velat lägga energi på det.
Mm. Nej, det är väl rimligt.
Ja, på något vis liksom. Mm. Och det, ja, eller så hade man varit otroligt passionerad liksom och jobbat på med någonting i 10 år, och så plötsligt blir det någonting helt enastående.
Men du är ju liksom, du känns ju som, alltså lite som du sa själv, du känner dig som att du liksom gästspelar i alla dina branscher som du är i.
Mm.
Finns det liksom en fördel med det?
Jag skulle säga att den stora fördelen är att jag känner mig väldigt, väldigt fri. Alltså just som jag var inne på med den här röd kanin, vit kanin, att om jag under föreställningen skulle upptäcka att det här gör jag bara inte, så hade jag liksom inte, det hade inte varit så att hela min karriär gick om intet liksom. Utan då hade jag ju haft andra arbetsområden kvar, helt enkelt andra karriärer kvar kan man säga. Och sen samtidigt så är det väl just det här liksom att jag har liksom ingen riktig så här firmafest att gå på. Alltså som för vissa är Guldberggalan är jättekul, eller för vissa, men det kanske ingen som tycker Kristallen är kul. Jo, men det är väl kul liksom att träffa alla där, för många kan jag tänka.
Mm.
Men så är det ju inte riktigt.
Du fick ju gå på Barncancergalan och vinna pris.
Ja, nej, men det var ju fantastiskt roligt. Och då var det ju liksom, det var ju några som jag kände där ändå. Liksom. Jag lär känna fler och fler. Liksom.
Mm.
Men det är ju inte så här som att jag menar, de som verkligen har varit i branschen 20 år, det måste ju vara fantastiskt roligt liksom.
Ja, men tänker du inte då att du skulle kanske liksom skala av och fokusera så småningom?
Jag vet inte. Samtidigt är det ju så här, om man ser till liksom humor, film, tv-branschen, det är ju, även om jag är väldigt glad över hur det går för mig just nu, liksom, så är det ju inte så att jag är uppbokad för jämnan. Liksom. Och hade det varit så att det var det enda jag sysslar med, liksom, då kanske det hade varit så här att man fick jaga jobb på ett annat sätt. Liksom. Man kanske hade behövt göra företagsgig, höll upp så här. Och inget fel i det, men jag är ändå väldigt glad av att jag inte behöver göra det. Mm. Och likadant just det här att skriva böcker till exempel, det är, ja, men jag känner liksom en oerhört stor glädje över att liksom känna mig helt totalt fri i det, vad det är jag skriver, utan att behöva tänka på att oj, nu, den här boken måste faktiskt sälja ganska bra liksom, annars kan vi inte bo kvar där vi gör. Ja, men plus att det ligger också dyker upp olika idéer inom helt olika områden som jag blir sugen på att göra. Mm.
Det minst publika är ju liksom det illustrationsspåret med arkitekturen.
Mm.
Men känner du så även där? Fan, det skulle vara jävligt kul att rita en skorsten som... Ja, eller hur man...
Alltså, jag har ju... Sen jag började frilansa så har ju inte jag jobbat som en regelrätt arkitekt överhuvudtaget, utan jag har ju jobbat med illustrationer. Och det kan vara roligt och inspirerande, men det är ju ändå ganska mycket så att man blir en hantverkare, även om jag liksom vill också få mina kunder genom att jag jobbar lite mer konstnärligt, så är det ju ändå så att man har en beställare liksom som vill att man ska leverera en viss typ av produkt. Och det kan ofta vara roligt och inspirerande. Och så som det ser ut just nu när jag gör illustrationer lite då och då, så tycker jag mycket om det. Men när jag bara gjorde det liksom för 5-6 år sedan, så började jag ju tycka att det var träligt. Alltså det skulle väl kunna liknas vid att man är en viss typ av skådespelare eller komiker som får göra samma sak hela tiden, för det är det som efterfrågas på något vis. Att det blir enformigt helt enkelt.
Mm.
Och att det som jag framförallt saknade då, det var väl just att inte få använda mig av min liksom analytiska förmåga, som jag ju då får jobba med framförallt i skrivande och när man jobbar med föreställningar så.
Mm. Så om du liksom under pistolhot var tvungen att välja ett ben att stå på?
En svår fråga. Men ja. Alltså, jag skulle säga så här ändå. Om man liksom då, eftersom jag är så pragmatisk. Om man liksom tar in också då vad man eventuellt liksom tjänar på, eller vad jag tjänar på det i dagsläget. Då skulle jag nog ändå säga att, ja, men att göra roller inom film och tv som är roliga att göra, som man tjänar rätt bra på, tycker jag i alla fall, så skulle jag nog välja det, just därför att det är väldigt roligt och inspirerande på så många olika sätt. Alltså just där liksom att befinna sig på en inspelningsplats, vilket ju kan vara ansträngande många gånger, men som också är väldigt härligt, just därför att det är så många duktiga personer samlade på en och samma plats som måste ha liksom en positiv attityd till det de gör, för annars får de inte nästa jobb på något vis. Att det ingår liksom på något vis i receptet för att få det att funka.
Mm.
Det är väldigt roligt, liksom hela den processen.
Ja, bra.
Mm.
Men jag kommer inte hota dig med pistol.
Nej.
Så du får fortsätta med alla grejer. För mig i alla fall.
Ja, men det tackar.
Det är inte riktigt min stil.
Nej.
Men du, ni har ju blivit så oerhört... Alltså, Boy Machine blev ju väldigt uppskattat. Jag vet inte hur det gick rent tittarsiffermässigt, vet du det?
Ja, lite grann har jag väl hört. Men jag vet inte säkert egentligen. Alltså, jag tror det gick helt okej, men hade det gått superbra hade det nog varit en andra säsong på gång redan nu. Liksom.
Och det är det i skrivande stund inte?
Nej, det är det inte.
Okay. Vad vet du mer om din framtid då? Jag ställde lite frågor så. Du har en... Ja, men vad vet du?
Ja, alltså det som jag vet, förutom då den här föreställningen som Jag kommer att jobba med... Saken är att jag kommer även att dela på regin.
Ja. Cool. Är det första gången du regisserar på riktigt?
På pappret är det, ja. Sen så, när vi jobbade med Varanteatern så hade vi inga uttalade roller. Men där var jag in och regisserade ganska mycket. Vilket väl kanske också var en anledning till att vi gick skilda vägar.
Ja, för att du är så dålig chef.
Nej, jag var ju inte chef. Men det var ju massvis med olika anledningar till varför det gick som det gick. Men en grej tror jag var ju så att vi inte hade några uttalade roller.
Mm.
Sen hade jag nog inte varit någon bra chef. Eller jag kanske var en jättedålig chef. Jag vet inte riktigt. Men det som jag vill försöka återskapa nu när vi jobbar med det. Det är just det liksom, att kunna vara någon som finns på golvet men som också har mandat liksom, att regissera helt enkelt. Därför att jag märker att liksom, mycket av... Ja, liksom, eller det dyker upp många idéer liksom, genom hela processen. Och att inte ha möjlighet att realisera dem tycker jag är väldigt frustrerande helt enkelt. Ja, det handlar ju liksom om att få ett så bra slutresultat som möjligt.
Mm.
Så det kommer jag ju liksom jobba en del med under våren. Och sen så skriver jag även på en ny bok som inte är en ungdomsroman.
Utan Linnea helt enkelt?
Utan Linnea, ja.
Mm.
Sen... har jag ju då ett Instagram-konto som vissa tycker är roliga. Mm. Eller är roligt. Så att jag har... Ja, men det kanske kan bli någonting mer utav det också. Jag vet inte heller riktigt just nu.
Berätta om din idé kring Instagram.
Ja, men från början handlar det nog ganska mycket om just det här att... Som gammal skämtare liksom, så dyker det liksom hela tiden upp så här idéer om sketcher eller stationer eller skyltar eller vad det nu kan vara. Som skulle kunna vara roliga att ha med i ett humorprogram. Liksom mer så här humor-humorprogram. Typ Amazon Grotesk och andra program ser ut. Och då har jag ibland tänkt, eller innan jag började med Instagram så tänkte jag så att men då kanske man ska skriva ner det här och någon gång dyker upp något sammanhang där man kan göra det. Och sen insåg jag på något vis att liksom vägen dit är så lång och bökig och man skulle behöva liksom lära känna folk och känna att man funkar bra ihop och det ena och det andra. Liksom. Så då tänkte jag att då kan man liksom få utlopp för det i små bilder med texter istället. Så då började jag göra det och tyckte att det kändes väldigt roligt. Och det handlar också väldigt mycket om att så här betrakta mig själv utifrån. Liksom betrakta mediet, Instagram utifrån. Liksom att liksom vara ärlig med sitt behov av bekräftelse till exempel. Som ju Instagram handlar väldigt mycket om. Så det tycker jag är roligt. Det blir liksom en härlig rundgång liksom som kan få konkretiseras i små bilder och texter.
Mm. Så det kanske du gör något mer av?
Det, jag har liksom fått en fråga så får vi se vad det blir av det.
Mm.
Och sen så finns det då eventuellt, liksom, men det vet jag inte heller någonting säkert om, men... En tv-grej en bit fram.
Okej. Ja, vad spännande.
Mm.
Har du framtidshopp?
Ja, det har jag nog ändå.
Mm.
Får jag säga.
Mm. Vilket är ditt största problem?
Oj, vilken bra och svår fråga. Det var mitt svar. Jag vet inte om det är mitt största problem. Men det som jag... Som jag kommer att tänka på nu, det är väl just det här att det kanske mer är någon slags dröm så här, som jag kan tänka mig att många har. Just att samla alla man tycker om på ett och samma ställe och att alla de som man själv tycker om också ska tycka om varandra och funka ihop. Liksom att få ihop hela liksom ens... ens närmsta umgängeskrets och familj och så vidare. Liksom få det till en enhet på något vis. Att någon slags här gammaldags dröm om det där godset på landet som alla kommer till och bor i små stugor och så är man tillsammans och alla gillar varandra och det flyter friktionsfritt. Liksom.
Skulle du vilja ha det så jämnt?
Nej, absolut inte. Men att man liksom att man kunde åstadkomma det, liksom, det kan nog vara det, liksom, just det att ja, men liksom, inte minst när jag jobbar så handlar det mycket om att så här, gå tillbaka i tiden och tänka på olika saker ting som man har varit med om och som man varit glad över. Vänner man hade när man var 22 eller när man var 31 eller ja, personer i ens familj som man träffar för sällan. Så att man liksom vill liksom samla allt där i en och samma stund. Liksom, det är en utopi på något vis. Men jag vet inte om det är ett problem, men det är någonting liksom där man liksom inte riktigt får ihop. Det är en ekvation som man liksom inte får ihop. Och som handlar om just det här ens välmående på något sätt. Man vill ju liksom ha ett sammanhang, man vill att saker och ting ska hänga ihop. Liksom.
Vi pratade om att vara rädd för, eller ha dödsångest.
Mm.
Och då sa jag att jag var för dum för det. Men hur ser din dödsångest ut?
Ja, men den är nog inte så dramatisk, utan den ser nog ut på det viset att jag blir ju ideligen påmind om att liksom dels att livet är ändligt, dels att det kan ske olyckor när som helst. Man kan drabbas av sjukdomar och så vidare. Och det kan väl göra liksom att jag kan känna en oro över saker och ting. Inte så mycket så att jag är hypokondriker eller något sånt där, men att jag kan känna en oro för barnen, liksom att lite så här, lite åt tvångstankar till emellanåt. Och att, ja, att jag kan känna mig lite rädd för saker och ting, men som jag liksom tvingar mig själv att göra. Som att flyga till exempel.
Det är du rädd för?
Ja, det gillar inte jag speciellt mycket. Okay. Men jag gör den då liksom.
Mm.
Sen liksom, ja, som jag var inne på tidigare, just där när vad gäller bara det själva faktumet att man en gång kommer att dö, så är det nog mer att jag kör på förträngningen liksom, att på ett ganska sunt sätt, just där liksom, att ja, men det är ingen idé att tänka på det nu liksom, vad är poängen med det liksom. Och det kan man ju säga till sig själv i många sammanhang liksom, för att man vet om att det inte är någon poäng med det, men just i det fallet så funkar det ganska bra ändå.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, jo, men det vill jag. Jag har tänkt på två grejer. Och det ena är en artist som heter Joss Ture. En singer-songwriter. Malmö. Och som handlar väldigt mycket om det som jag var inne på, just det här med Linnea. Liksom att öppna upp för det som man kanske för då 10 år sedan inte hade tyckt varit något man inte ville lyssna på.
Mm.
Som jag blir väldigt glad av att höra. Och sen skulle jag också vilja tipsa om David Shriglin. Det kanske är fler som känner till. Vet vem det är?
Ja. Illustratör.
Konstnär, precis. Som gör väldigt roliga böcker och bilder och texter.
Ja, kul.
Mm.
Joss Ture, för övrigt, hon lyssnar på Värvet, så att hon blir säkert jätteglad om du rekommenderar henne.
Mm.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Pia Lindenbaum.
Just det.
Eller Lotta Taylor, som jag nu då har spelat mot Enkelstöten. Skulle jag också gärna lyssna på.
Mm.
Mm.
Mysigt att träffas, David. Tack så mycket för din tid.
Tack själv.
David Wiberg, och Instagramkontot vi pratar om heter David_Wiberg. Hans böcker om Linnea finns att köpa på internet. Och nu ska jag strax sluta, men först ska jag bara be er om en liten tjänst. Som ni vet så poddar ju jag för plattformen Acast. Och för att ni som lyssnar ska få ännu bättre innehåll vill gärna Acast veta mer om er. Så jag och Acast då skulle vilja be dig gå in på podcastpanelen.se och svara på några frågor. Och då får man något slags kickback för det. Så kolla in det, podcastpanelen.se. Helt enkelt. Tusen tack för det. Nästa vecka blir det Revervet med Lalle. Ja,
Revervet är en sån succé så att nu får det liksom bli som vanliga avsnitt. Så en gång i månaden så kommer det till Revervet och sen de andra veckorna så blir det vanliga verv. Ni kommer fatta. Tusen tack för att ni lyssnar. Jag heter Kristoffer Triumf. Finns på både Twitter och Instagram under namnet snabbla Triumf. Tack för idag. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.